322 starter i Formel 1 gjorde brasilianaren Rubens Barrichello. Trea genom tiderna bakom spanjoren Fernando Alonso och rekordhållaren finländaren Kimi Räikkönen.
322 som tre hockeyspelare med nummer 22 på ryggen som fått sina tröjor pensionerade och placerade i taket på respektive hemmaarena. Här kommer de. Håkan Södergren, Djurgården, David Petrasek, HV71 och Mike Bossy, New York Islanders.
Nyligen kärleksbombade vi ju Jaromir Jagr. Vilket avsnitt?
317.
Jagr är tidernas äldste spelare som gjort hattrick i NHL och han var då 42 år och 322 dagar.
Stockholm Open spelas ju den här veckan i Kungliga Tennishallen och där finns den förre Wimbledon och US Open-vinnaren Andy Murray i startfältet. Murray som hade en period på topp 10-position i världen som varade i 322 veckor.
Vad sägs om att springa 322 kilometer i sträck?
Mm, underbart.
Omöjligt väl. Men det gör man i ultraloppet Täby Extreme Challenge. Det är alltså 8 maratonlopp i sträck. Och rekordet är satt på under 40 timmar. Jag läste ett uttalande från halmstadlöparen Martin Scharp efter att han satte det där rekordet då. 8 raka maratonlopp under 40 timmar. Och han sa så här: jag tog en kort sovpaus på 3 minuter. Stannar man för länge stelnar hela kroppen och det är svårt att komma igång sen. Stelna till var det,
ja. Ja, jag måste kolla tror jag med ultralöparprofilen Benny Halvarsson som jag vet alltid lyssnar på Sporthuset vad han säger om den här tävlingen Täby Extreme Challenge. Benny som jag vet apropå siffror 2021 gjorde 21 Ironman på 21 dagar i 21 län.
Okej, 3 gånger 21, det blir ju 321, men det var ju förra veckan.
Ja, vi borde haft med det där. Upprättelsen nu till Benny Halvarsson. Ja. 322 har ju blivit ett klassiskt uttryck också, e-sport, som betyder att någon helt plötsligt lite misstänksamt tappar en stor ledning. Bakgrunden är en spelare som för ett antal år sedan förlorade medvetet för att vinna $322 i ett oddspel.
Påfyllning till olyckspåsen.
Ja, faktiskt. Annars vet jag att e-sport under en lång tid, det vet jag, legat i kärlekspåsen. Så jag har börjat nu göra mig redo. Och jag var faktiskt på plats i Globenområdet för att kolla läget lite grann. Det handlade om verkligen en världsturnering inför stor publik i det populära datorspelet Counter-Strike Global Offensive.
Ja, nu trycker vi på enter för Sporthuset.
Avsnitt 322
med Lasse Granqvist
och Tommy Åström. Hur är det med italienskan, Lasse?
Forza.
Benvenuti. Välkommen.
Ja. Eller? Hej Jennifer Wegerup, välkommen.
Hej, tack så mycket.
Men senast du var med i podden Sporthuset så hade vi faktiskt Fratelli d'Italia på kartan. För då sa vi att det är inte alls omöjligt. Det var det du hävdade, att Italien blir Europamästare i fotboll.
Och hur gick det sen?
Ja, det var, då kändes det som ett långskott tror jag för många. Ja, att det skulle bli så.
När man känner Roberto Mancini och hade följt det italienska landslaget ett tag så kändes det inte så omöjligt.
Jag tycker den här alltså när de står där och sjunger nationalsången i de här kostymerna och de ser ju så risslade ut i Italien. Jag gillar det, jag erkänner det. Men det är extra plus.
Ja, men det var fint. Jag var ju i Italien också. Jag var ju och bevakade några matcher och sen var jag där gjorde livear för SVT Sporten på Piazza del Popolo, Folkets torg. Jag hade faktiskt gåshud. För har man varit i Italien de senaste åren och upplevt allt det här lidandet, sorgen, de tomma, nedstängda gatorna och alla kramades och höll om varandra. Det var faktiskt så att jag blev otroligt rörd och tagen.
Men apropå musik, Jag har en annan låt här som jag tror kommer gå igång på, Lasse. Det finns en anledning att vi kör den just idag när den här podden kommer ut. För idag är vi svenskar alla greker.
Nej, men alltså den grekiska nationalklenoden Mikis Theodorakis Zorba inför Grekland-Sverige. Jag hävdar att det här är alltså en av anledningarna till den grekiska prestationen mot Sverige i VM-kvalet när Grekland vinner matchen i Aten med 2-1 till slut. Den tysta, då hade ju Mikis Theodorakis gått på ett par dagar tidigare, tror jag. Då den tysta minuten så spelar de alltså det här temat. Det var oerhört mäktigt alltså.
Han avled ju precis innan.
Ja, ett par dagar före.
96 år blev han. 96 år.
Och det här, och jag är övertygad, finns inte en grekisk medborgare, en grekisk man eller kvinna som inte är berörd av den bortgången, mer eller mindre i alla fall. Och att då ha det som en tyst minut och den här musiken och sen avspark, det tror jag att Grekland presterade en toppmatch alltså.
Grekland spelar ju ikväll när den här podden kommer ut. Och om Grekland tar poäng mot Spanien efter att Sverige förhoppningsvis har slagit Georgien, så är det så att Sverige går till VM i kavaj på kvällen. Och så det blir väl en hel kväll framför TV, va, som du ska hålla i, Lasse?
Eller? Det kan ju bli en hel kväll om man ser på det sättet.
Ja, men det blir många timmar. Först är det då
18.00 avspark för svensk del. Borta möte med Georgien, det är ju ingen självklar seger. Om vi minns hur det var i mars på Friends Arena, så vann ju Sverige med 1-0, men det var ju verkligen taffligt. Men så var det i alla fall. Och sen så 2045 startade det ju sen då i mötet i Grekland.
Om de då kör den här igen kanske då, som en hyllning igen, så kanske de kan få samma effekt och ta poäng av Spanien. Alltså, för Jens Fjällström var inne på det, att det är ju faktiskt inte omöjligt att Grekland tar poäng av Spanien på hemmaplan. Grekland hemma och borta, det har Hasselbacke sagt många gånger, det är två olika lag.
De har ju dessvärre inte så mycket att spela för. Men sen är ju Spanien också ett frågetecken då och då. Jag menar, de presterar ju inte så himla bra på Friends Arena mot Sverige. Och det kan ju vara möjligt, och de har ju varit lite vacklande. Luis Enrique har ju lite att jobba med, det är alldeles tydligt. Men det mesta tyder ju på, trots allt, och vi sitter och hoppas att det ska bli avancemang här och så vidare, att det avgörs i Sevilla söndag den 14:e, nu på söndag.
Ja, och då måste ju Sverige ta poäng för att gå direkt till VM. Lasse, ska bara redogöra för läget då, återigen värt att upprepa, för det är säkert inte alla som märkt med på det. Om Sverige nu inte skulle bli etta i gruppen och gå direkt till VM, antingen genom att Grekland tar poäng mot Spanien och Sverige vinner mot Georgien, då är det klart. Eller om Sverige då tar poäng mot Spanien på söndag, då blir det playoff i mars.
Alltså på söndag kväll vet vi. Det är viktigt att säga. Vi behöver inte vänta längre än så. Nej. Så det är några dagar eller timmar, hur man nu väljer att se det, så kommer vi ha besked. Och som sagt, gruppvinnarna går direkt vidare. Tvåorna får spela playoff. Det är på det sättet. Och de playoff-matcherna går i mars nästa år, 22 och 29 mars. Och då kan man säga enkelt uttryckt att det är först en semifinal. Det är fyra lag nämligen som delas in i olika grupper. Men fyra lag är det, så Sverige kommer vara ett av fyra lag. Och då blir det ju alltså semifinal först. Och vinner Sverige den matchen då, som är den 22, så är nästa playoff-moment finalen. Och då möter de den som vinner den andra semifinalen i den här gruppen.
Så de måste vinna den där lilla gruppen?
Ja, exakt. Och det är semifinal-final.
Det är mycket enkelt. Alltså.
Det är mycket läskigt.
Eller hur?
Och det är alltså inte playoff hemma och borta här, jag säger det en gång till, utan det är en semifinalmatch. Och det avgörs ju i ett sidningssystem om det blir hemmamatch i semifinalmatchen. Finalen lottas. Det kan alltså vara 22 mars, kan det alltså vara en föreställning på nationalarenan i Solna. med ganska...
Mot Norge.
Ja, det vet vi inte.
Eller de är ju två just nu.
Ja, det ska ju totas ihop, de här olika grupperna, på ett lämpligt vis.
Veckans surr. Men om vi tittar då på Sveriges möjligheter, då går ju pilarna till en viss person.
Ja, till Zlatan.
Ja. Jag trodde ni tänkte på Janne Andersson.
Ja, nej, men det är ju intressant. Jag menar, nu har vi sett Sverige även utan Zlatan. Isak som fantastisk spelare, Kulusevski så stark, Janne som du säger, inte spelare men en nyckelfaktor. Och det finns ju, det ser jag även i mejlen jag får, vissa som tycker att det var bättre om Zlatan inte kom tillbaka. Det är ingen ny diskussion. Jag tror ändå att det är bra att han är med på de nya villkoren i landslaget. Och det har ju varit väldigt stora frågetecken till om han skulle kunna komma tillbaka. Jag fick höra i somras och skrev den nyheten att han ville tillbaka, han ville fortsätta. Men sen så skadade han ju sig direkt igen när jag började, som vi vet. Och det är ju först nu han är på gång, men nu ser han ju väldigt stark ut.
Ja, det verkar som man vågar nästan inte säga, för det är bara några dagar kvar och det hinner komma någon liten skavank igen då med tanke på. Men han sa ju det på den här presskonferensen, det var ju en presskonferens i måndags då, där han, och det tycker jag var, det är ju listigt alltså, han har alltså en...
Livmedikus.
Ja, som gamla tiders kungar.
Ja, han har en livmedikus som gamla tiders.
Han är väl Gud, Ibrahim. Jag får inte ihop det. Men ja.
Alltså som är 24-7. Som, det vet jag inte riktigt om det stämmer.
Nej, han har nog inte honom i sängkammaren.
Som alltså punktmarkerar Ibrahimovic. Så fort jag känner någonting så är han där direkt. Ja.
Nej, men det är ju smart och Milan ger honom de här resurserna. För han är ju inte avgörande på plan för Milan längre, men han är viktig i hela sammanhanget. Nu är man ju med, det är väldigt mycket kvar, men man är ju med i toppen av Serie A. Och man måste ju inse om det här ska funka. Jag tror inte ibland när folk är förvånade att han är skadad så mycket. Han är ju 40 år. Han spelar varje helg, varje vecka mot killar som är 15, till och med 20 år yngre. Och hur bra han är och hur tränad han är så orkar kroppen inte, det har vi sett. Så är det ju. Det spelar ingen roll hur starkt psyken har, 40 år i en väldigt hög ålder för toppfotboll på den nivån.
Men vi har ju också sett, precis som du säger Jennifer, om Ibrahimovics betydelse för AC Milan, så är det ju samma egentligen för landslaget. Det vill säga landslaget kan få resultat och prestation utan Ibrahimovic, och det står ju inte och faller med hans medverkan. Däremot tror jag att för en match som Sverige ska spela mot såväl Georgien som Spanien, så är Ibrahimovic ryggrad, hans stolta förekomst så som svensk landslagsspelare, viktig. Därför att han tar uppmärksamhet och drar det till sig. Särskilt i ett läge där Sverige har bekymmer med skador, bekymmer med avstängningar och saknar ju en del pjäser. Så tror jag det kan vara, för det är en tuff match mot Georgien borta. Det är en mycket svår match, och tänker vi på hur det såg ut hemma så ska vi vara oroliga. Vi kan inte gå in och glassa där och tro att det här vinner Sverige utan bekymmer. Och sen ska vi sitta med popcorn framme och tro att Grekland ska ta poäng av Spanien. Det är inte
Nej,
alls
jag
säkert
är väldigt orolig. Det är inte alls givet på något sätt. Men jag håller med dig om det du säger om Zlatan. Så som han var när han lämnade landslaget 2016, då hade det inte varit en fördel att ha med honom nu, för då hade han skrämt ihjäl de här unga killarna. Men Jan Andersson är en annan typ av ledare som inte tillåter att det är Zlatan som styr, även om han har stor respekt för honom. Och det är en annan Zlatan som vi ser nu som har fattat det. Det har vi pratat om förr också, som vill vara en ledare, som är mer ödmjuk, som tagit en helt annan roll, och då tror jag också att han kan vara jätteviktig.
Och det är intressant det han sa också på presskonferensen. Vi kan väl höra här om hans roll då kopplat till de yngre.
Det nya ansikten jag får träffa. Så i början är det lite mycket respekt. Lite ett rädsla med respekt. Sen när de mjuknar till, då ser de att jag... Eller de märker att jag bits inte, utan jag är en av dem. Och sen det är jag som ska smälta in. Det är de som ska anpassa sig till min ålder eller något. Utan det är jag som ska se till att jag är deras ålder.
Ja, nej, men det är ju så han har blivit i Milan också, och jag tror att det är viktigt för disciplinen, för moralen, allting det som bygger en grupp. Det vet vi när han kom till Milan, att laget hade varit ute och festat även efter en 5-0 förlust mot Atalanta. Det var en massa unga killar som inte fattade sin roll, som tycker att de är större än vad de är. Zlatan tillför perspektiv som spelare, över tid, allting, får de unga killarna att tänka till.
Mm. Han fick ju frågan också så här, vill de ta selfies och sådär?
De får ta selfies om de vill. Det är ingen fara.
Men jag är så förtjust i en sån Zlatan Ibrahimovic som syntes på den här presskonferensen. Jag är så förtjust i att han går före och öppnar dörrar och tar med sig yngre spelare. så som Dejan Kulusevski eller vem vi nu än plockar egentligen, men han är ju den som man kan ta rygg på, och när han har den sidan vänd till, som är den lite mjukare, lite nästan får man säga faderliga på något sätt, häng på mig, jag vet hur man gör, jag fixar det här, då är han ju briljant alltså, och betydelsen ska icke på något sätt underskattas. Och då har jag inte ens snackat om hur han ska användas i liret, om de ska skicka långt eller han ska nicka ner eller han ska skarva, jag har inte snackat om det, utan det är bara att han är den han är, och när han är den förebilden, då finns det ju ingen annan som är i närheten.
Nej, och det intressanta med Zlatan är att han har ju den här väldigt charmiga sidan när han vill. Det vet jag som har träffat honom så mycket genom åren, men förr var han ju också så att han tog alla bråk, han var arg på någon på en presskonferens. Han har ju lugnat ner sig på något sätt. Han vet att han går mot solnedgången och de flesta får lugna ner oss lite med tiden. Och då kommer de här bra sidorna fram mycket mer. Och sen återigen en eloge till Jan Andersson. För Zlatan vet också att det inte är läge att hålla på så i det här landslaget. Han var ju så förbannad ofta när han var yngre. Han är inte lika arg längre. Jag tror att han har försonats med många saker. Och han har också insett att det känner ingenting till.
Ska visa startbänk, Georgien. Kommer in, 20 minuter kvar. Match 2, Spanien från start. Står där, sätter fullpumpad med respekt i spanjorerna som kanske behöver det för att känna en oro att möta Sverige på hemmaplan. Där står ändå Zlatan Ibrahimovic. Vad kommer att hända ikväll? Lufta honom mot Georgien men inte från start för att inte så att säga riskera någonting inför Spanien-matchen.
Nej, inte slita honom för mycket. Precis. Heller. Nej, jag håller med. Jag delar din analys. Så skulle jag också ha gjort om jag var Janne.
Ja...
Vad säger du?
Du vill ha från start mot Georgien. Se upp, tänk alltså, på vad som kan hända med kroppen.
Jo, men alltså,
det är bara några dagar senare de ska resa och så vidare.
Jo, men det gäller ju att skaka ihop.
Han har ju med sin limmedikus i för sig.
Ja, nej, men allt det här är inte sant. Och alla i Milano är ju verkligen inte glada åt att Zlatan är liksom med i landslaget igen. De tycker att han är så här mycket skadad. Så borde det. Han spara sig och bara spela Milan. För de stundar ju totalt i det svenska landslaget. Men för honom är det ju viktigt.
Men det är ändå speciellt.
Men vad tror du då? Hur matchar de honom?
Jag tror han spelar från start.
I båda.
Han börjar spela från start mot Georgien, så får vi se hur läget ligger. Är Sverige klart i Spanien-matchen så tror jag inte han lirar. Så att jag tror att man ska laga efter läge här lite grann.
Men det var också kul på presskonferensen, för efter att han har haft den här enorma ödmjukhetsracet då, i svar efter svar och nästan inte varit Zlatan, så kommer frågan om guldbollen.
Det vill han ju, tycker han ju att han ska ha såklart.
Då räknar ju upp, väldigt ödmjukt 4-5 namn då. Jag tänkte, det här är häftigt. För alltså, vem tycker jag får guldbollen?
Vem är med i bilden? Det är väl Isak, Emil, Viktor, Dejan. Så om vi försöker fokusera bara på landslaget, då är det väl hela laget. Men man fokuserar väl nu också på klubblaget. Så. Men till sist vinner jag den, så det är långt.
Nej, och det där är så typiskt Zlatan, för det är lite den här humorn han har som ibland inte folk har förstått, att han gillar liksom att vara kaxig, och sen så tycker han ju det självklart ändå. Så.
Men jag tror att vi har ett avgörande för guldbollen som inte är satt. Jag tror faktiskt att de här matcherna som nu kommer är, och får vi en stor avgörande insats här mot Spanien i Sevilla i en helt avgörande match, så kan det vara någonting som är kraftigt bidragande i den diskussionen som ska vara mellan juryn sammansatt av Aftonbladet och Svenska fotbollförbundet. Där vill inte Janne med längre, tror jag, när han hoppar av det.
Ja, de ändrade det.
Ja, de ändrade sig, precis. Nej, men jag vet, och det är ju, jag satt ju juryn i 10 år, och det man kan säga i alla fall att det är väldigt roligt att det är diskussion igen. För det var ju en tid där vi visste att det skulle bli Zlatan varje år. Eftersom vi hade bestämt oss för att inte devalvera priset, utan det skulle gå till den bästa. Vi skulle inte vara någon slags rättvishetspris. Jag fick en del kritik för det. Men nu är det ju återigen lite intressant. Man vet inte.
Men det är klart att Emil Forsberg ligger bra till. Efter ett starkt Europamästerskap.
Verkligen.
Och har varit en bärande gestalt i landslaget här under hösten.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata, och kom att tänka på Hantverksdata när jag häromdagen stötte på ett gammalt citat. Det låter så här: tid är pengar, men bara när man inte har tid. Mm, och det passar bra, för de som använder sig av Hantverksdatas produkter har ju nämligen visat sig få det klart luftigare i kalendern, och därmed finns det tid över att jobba med kärnverksamheten, får man väl säga, som elektriker, målare, byggare och så vidare. Detta tack vare Hantverksdatas smarta digitala system och appar för allt ifrån kvitton, körjournaler, lagerhantering, ordrar, tidsregistrering och så, som gör att allt löper på smidigare. Mer info hittar ni på hantverksdata.se. Alltså, tid är pengar, men bara när man inte har tid. Tack, Hantverksdata.
Sporthuset 322.
Det här inspelningstillfället är speciellt. För du sa, Tommy, vi spelar in på hotell vid Norra Bantorget. Och jag gled in här, Clarion-hotellet, i receptionen. Och direkt när jag kommer fram med luva och grejer, för det är lite sån känsla i Stockholm när vi spelar. Ja. Jaha, är det Lasse Granqvist, säger du då? Ja, ja, du ska till sviten.
Likadant som till dig, eller?
Ungefär, ja.
Fast ett annat namn kanske.
Ja, precis.
Clarion Hotel Norra Bantorget. Vi sitter alltså på 9:e våningen och tittar ut över en av de mer klassiska platserna, sa jag till dig, Jennifer, när du kom. Mm. För svensk arbetarrörelse är det ju det, för vi ser ju Älvborgen här, Norra Bantorget. Mm. Är det inte Hjalmar Branting som står där, staty där? Och så
jo, precis.
Och då sa du till mig, säger Jennifer, Norra Bantorget ser ju fräschare ut nu än när jag, som jag minns det, du bodde ju här.
Ja.
200 meter härifrån kanske.
Som eller? Ung och ny i Stockholm och ny reporter på Expressen, så bodde jag precis på Kammakargatan. Nu ser kyrkan som ligger där uppe vid slutet av Kammakargatan. Tempelriddarorden och sånt där som i sig är väldigt intressant. Men där bodde jag, så det här var ju mina hoods. Och då var ju torget väldigt nedgångat och sunkigt. Jag tror det var någon slags Kina-krog eller någonting här på slutet. Allt det där är rivet nu, men det var väl den gamla rotundan som en gång var en busshållplats och fin restaurang, och sen gick det ner sig, men nu är det borta. Nu är det en fin park här.
Men LO-skylten och den här klockan på LO-borgen, man säger väl LO-borgen, va? Den är ju kvar.
Det är,
den
kvar. Är ju kvar. Det är klassiskt. Och sen ser vi ju långt bort mot Adolf Fredriks kyrka och Johanneskyrkan och Hötorgskraporna och... Ja. Mm.
Men apropå Expressen, hur var det nu ordningen här? Alltså, du började du på Expressen, sen Aftonbladet, sen Expressen, eller?
Jag började på Expressen, gjorde min journalisthögskolepraktik där när jag var 21 år. Och sen fick jag jobb och var där i många år, var nyhetsreporter, nattreporter, väldigt nyttig skola, och London-korrespondent. Sen sa jag upp mig, det var ju då när tidningen krisade 2001. Jag kände jag var så ung när jag kom dit, jag ville göra något annat. Så bodde jag två i Italien då efter London och frilansade. Och sen blev jag värvad till Sportbladet 2003 av Lasse Östling som grundade Sportbladet. Och så var jag där i många år, och så sa jag upp mig 2016. Jag kände att om jag inte går vidare nu, det fanns andra skäl också, men om vi tar de positiva skälen, så var det att jag kände att jag behövde en utmaning.
Och en utmaning har blivit att du har, det är bra att vi rekapitulerar för alla kanske inte, även om du har varit med tidigare i Sporthuset, det är ju att du har blivit tv-reporter. Och en ganska framskjuten position som sådan också, som, vad ska vi kalla dig? Är det Italienkorr eller?
Ja, jag är Italienkorrespondent för SVT. Mm. Tack. Ja, nej, men det är jätteroligt. Och det har också varit väldigt nyttigt och bra för också att man blir ödmjuk att få lära sig att göra tv. För jag har ändå mest skrivit. Och nu kan jag känna att man har varit där snart 4 år och börjar liksom förstå mer och mer hur man bygger ett reportage. Och jätteroligt att utmana sig själv så, tycker jag.
Jag ska ge det som jag tror att du kommer tycka är en komplimang. Att emellanåt så får jag såna här Kristina Kapelin-vibbar. När du gör saker.
Mm, det är fint. Kristina är för övrigt en jättegod vän. Jag hälsar på henne i Capri i somras. Vi sågs nu i Rom förresten för bara några veckor sedan också.
Men är hon en förebild kopplat till det här?
Nej, alltså, jag är inte förebild. Jag har alltid respekterat henne för hennes jobb innan jag kände henne. Och nu är hon en jättegod vän sedan många år och så. Person som jag respekterar väldigt mycket. Duktig.
Mm. Vad blev det? Hon vad är det hon gör nu?
Christina? Hon är chef för Villa San Michele, ett fantastiskt ställe på Capri. Hon är också konsul på Capri.
Tänk att de bor på Capri.
Ja, alltså det är ett helt osannolikt ställe. Och jättehäftigt. Hon blev vald i stenhård konkurrens med kultureliten. Så jag kände väl samma sak som jag. Hon är lite äldre, men hon kände att nu, om jag inte gör något nytt nu, så blir det inte av. Och så det har gått jättebra.
Ja, om mitt minne är korrekt så tillbringade jag min 25-årsdag tillsammans med Kristina Kapelin. Det var nämligen så att Bengt Skött och jag gjorde en årskrönikeresa, som det hette på den tiden, på Radiosporten. Vi åkte och träffade, 1992 var ju ett mycket framgångsrikt svenskt fotbollsår, Europamästerskapen. Det var ett framgångsrikt hockeyår, världsmästerskapen. Och vi var och träffade Conny Evensson som då var hockeytränare i Schweiz. Och sen åkte vi bil därifrån, via Lugano minns jag, för att landa i en intervju med Thomas Brolin i Parma. Och den matchen de spelar, om jag minns rätt, den 25 oktober 1992 var Parma-Milan 0-1. Och på pressläktaren där på matchen, när Bengt Skött och jag satt för att vi väntade på att få intervjua Thomas Brolin dagen därpå, så satt jag in till Kristina Capelli.
Kristina. Ja, som kallade Thomas Brolin för Ciccio Bello i ett reportage. Det är en docka, Ciccio betyder ju kött på italienska, som är lite knubbig. Och han blev jättearg på Kristina. Hon tyckte att det var en sån här rolig twist. Att, okay. Och de filmade den här dockan också.
Men om vi hyllar verkligen Kristina. Ja,
men om målsättningen var att få världsreporter V-grupp att tappa hakan lite grann över vår poddlokal, så får vi tacka David Wiklund som är chef här på Clarion Sign på Norra Bantorget. Och han fixade fram det här då. Det ligger ju väldigt fint där, vi kunde konstatera, apropå att du bodde här i krokarna. Och
det är inte champagne. Nej, det är mineralvatten.
Ja, exakt. Och en fin restaurang här nere också. Kitchen and Table, där vi åt förra gången. Vi var ju faktiskt här också när vi spelade in med Thomas Johansson och Sanny Lindström. Och vi har satt Formel 1...
Janne Blomqvist.
Kännare. Mm. Så det är andra gången vi är här. Så tack till David.
Formel 1 superduper expert. Kännare räcker inte att säga.
Nej,
Janne Blomqvist.
Kännare
är
för svart.
Det var ju alldeles för svart.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Det är klart att det blir många medaljer, men att äntligen slå ett personligt rekord efter så många år, och sen också efter det här, men efter den här pandemin och sen efter min fraktur som jag hade i armbågen tidigt på året. Nu kan jag äntligen säga att jag är tillbaka starkare än någonsin, så det känns otroligt häftigt.
Sara Sjöström där i Radiosporten efter 4 EM-guld och 6 medaljer vid det precis avslutade kortbane-EM:et i simning i Kazan. Och ni är flera där ute av våra lyssnare som pekat på att Saras bedrifter såklart måste uppmärksammas. Fattas bara, totalt närmar hon sig nu alltså 40 mästerskapsguld, 80 medaljer som senior. Då har hon ännu inte fyllt 30 år. Det är helt, håll med om det. Helt osannolikt. Och det som gjorde det extra starkt, som hon pratade om här också, Sara, var att det var hennes första personliga rekord på 4 år, och det kom på 50 meter fjäril. Tack för att ni är med och förser oss med intressanta notiser och de viktigaste händelserna i Sportsverige och sportvärlden som ni vill att vi ska prata om. Tips på ämnen, förslag, allmänt positiv energi får vi också ifrån er lyssnare i Sporthuset. På Twitter, Instagram finns vi, och på vår hemsida sporthusetpodcast.se. Introleverans också denna vecka från Jörgen Eksvärd, Martin Pålsson, Mikael Ljunggren, Åsa Johansson, Hannes Svensson och Fredrika. Och många har ju också, Lasse, hört av sig om hockeyskandalen i NHL som vi pratade om förra veckan.
Ja, vi pratade om den här skandalen, eller vad vi ska kalla det för, övergreppet i Chicago Blackhawks. När videocoachen där, Brian Aldrich, gjorde sig skyldig till ett sexuellt övergrepp på spelaren Cal Beach, som gick ut i offentligheten. Inledningsvis anonymt, det initierade en utredning från Chicago Blackhawks sida som ju pekar ut en tystnadskultur. De tystade ner denna enorma skandal. Mängder med saker har hänt efter det. NHLPA, spelarfacket, har sagt att de initierar en fristående utredning för att se vad visste de och vad har de tystat ner. Så att det är fortfarande någonting som händer. Det här dessutom innehöll i vår avsnittet förra veckan ett citat från Erik Granqvist, experten, som har varit med här i Sporthuset också, den fullständigt så generösa och varma personen Erik Granqvist, som i podcasten förra veckan hade ett citat mot Jonathan Taves som lagkapten i Blackhawks, för han gick ut nämligen, Taves, och försvarade general manager som fått sparken och sa att det är en bra kille egentligen. Och då blev Erik Granqvist, får jag säga det, han blev förbannad, och han sa ju det klippet vi hade förra veckan, att vad är det för lagkapten som försvarar den som har stått för tystnadskulturen istället för att ställa sig på den utsatta spelarens sida. Sen fortsatte samtalet i Viaplays podcast, den de gör, hockeypodcasten där, med bland annat Niklas Gide, Erik Granqvist, och där är ju Södergren med, och Rickard Wallin och så vidare. Mycket lyssningsvärd. Men då tog Erik Granqvist detta ytterligare ett steg och berättade om det han varit utsatt för, de så kallade inkilningsaktiviteterna, under det övergrepp som han blivit utsatt för i Luleå Hockey. Och det fick ju ett gensvar dels av Luleå Hockey som gick ut i en officiell kommentar och tog avstånd från det som hade hänt då och påpekade att det, hur mycket annorlunda det måste vara idag. Svenska Hockeyligans vd var ute i en officiell kommentar. Enskilda spelare som var involverade under den här perioden tog kontakt med Erik Granqvist och var också ute i offentligheten och pratade om hur för jävla fel detta var. Och stora spelare som Börje Salming och som Niklas Lidström var också ute i diskussionen. Men detta är ett pågående ämne. Därför att så sent som bara för några dagar sedan så skrev Erik Granqvist ett brev, om man säger, i sociala medier. Där han blivit kontaktad av en person som är juniorspelare i hockey idag. Och som har blivit utsatt för ungefär samma sak som hände Erik Granqvist i början på 90-talet. Så detta svineri är kvar.
Efter matchen där ledarna hade lämnat och många spelare hade lämnat, så var det några av spelarna kvar som var några år äldre som sa att nu är det dags, nu ska Granqvist inkilas. Så då tog de massagebänken och ställde in i duschen och så slet man in mig där på massagebänken och tog av mig alla kläderna och tog ett skridskosnöre som dinglade över ansiktet och knöt det hårt runt snoppen. Så att om jag skulle göra motstånd så skulle de dra i det för att jag skulle hålla mig lugn. Och sen så tog de fram en sån här rakmaskin och rakade bort allt hår på hela kroppen och på huvudet. Och det som hände när jag kom in till massagebänken, då hade jag fått höra vad någon som hade sagt att några dagar innan sa att det var en yngre spelare som hade varit med om det här som gjorde motstånd. Men det blev bara värre då. Så att han hade börjat blöda från bröstvårtan och han hade inte kommit undan, men han hade ju gråtit och skrikit och det var det. Men han kom ändå inte undan, så jag tänkte att jag gör tvärtom då. Jag gör inget motstånd alls, utan jag bara ligger still och säger ingenting. Så den här händelsen då, som ju inte är så allvarlig som den Kyle Beach utsattes för, men just den här att hamna i en maktlös position där, jag kände att jag hade ingen utväg, jag visste inte. Jag frågar de andra unga, det finns inget vi kan göra för att komma undan. Nej, det finns inget som har kommit undan det här. Utan man måste bara bita ihop och hålla färgen och få inte säga något till någon. Så efter, jag kommer ihåg när jag ställde mig i duschen efteråt. Det var som att jag kände inte min kropp. Så kunde jag kolla min spegel. Så var det bara helt tomt i ögonen. Det var helt tomt. För den dagen så, jag hade ju blivit medlem i A-laget, att jag fick vara med, men jag förlorade en del av mig själv som jag sen aldrig egentligen hittade tillbaka till, förutom när jag hade lyssnat på Kyle. Vi har gjort så mycket terapi, jag fastnade i ganska mycket alkoholmissbruk efter det där, och som ni vet, som jag har berättat om, att jag lyckas ta mig ur och genom terapi och så, men just det har varit så jäkla förträngt i mig själv att jag har inte, alltså jag har försökt förminska den händelsen i mig själv.
Ja, det är starka berättelser från Erik Granqvist som alltså har utlöst en våg av liknande berättelser. Vad känner och tänker du, Jennifer?
Jag tänker att det finns så många aspekter på det här. Dels så är det så fruktansvärt illa av klubbarna. Tyvärr på så många håll, både i Sverige och utomlands, att man tror, för det är klart att de vet om det, att det här är något bra och någonting som är en del av manligheten och att det är så här man fostrar män. Sådana här problem har vi sett även i det militära. Jag måste säga nu först och så, man inte hamnar i det tråkiga, du hatar män. Jag älskar män, jag älskar att jobba med män, jag älskar att vara med män. Men det finns vissa negativa sidor av manligheten. Det finns ju inte på kartan att, jag har ändå varit i omklädningsrum i stor del av mitt liv, att kvinnor skulle göra något sånt här, binda upp brösten och raka av håret på någon annan och så, för då skulle alla tycka att du som vill göra det är helt dum i huvudet och du skulle stöttas ut i gemenskapen. Det är liksom helt, helt otänkbart. Vi kan snacka skit och vi kan göra dumma, vi är inte alls alltid goda, men att se det här som någonting som ska bonda och bilda ett lag, och det finns inte på kartan liksom. Då är det så oerhört viktigt att alla bra män sätter ner foten. Hur kan du tro att du ska bygga en laggemenskap genom att utsätta någon för någonting sånt här? Det gör man genom positiva grejer. Jag är helt allergisk mot allt sånt här töntigt med mandomsprov. och riter. Och det är någonting med män i grupp som man måste jobba med faktiskt. Det ser man även när det sker övergrepp i grupp också. Vad det är som tar över då? Vad är det som tar över? Jag vet inte vad ni säger som män, men man blir helt beklämd när man hör det här. Och att det inte ändras.
Det var väldigt knepigt i omklädningsrummen i hockey och fotboll och så när jag växte upp. Det fanns ju de här sakerna, det även då. Även om jag inte varit med om det som Erik Granqvist varit med. Det fanns helt klart de här sakerna. Så det var obehagliga nivåer. Det var först egentligen när jag bytte till friidrott som är helt tvåkönad som det kändes mer bekvämt. Så att jag känner verkligen igen det som Granqvist pratar om. Men det är också beklämmande att det kommer rapporter om att det sker fortfarande. För förra veckan pratade vi mycket om att förr. Men det här var ju 2010 i Chicago och nu också rapporter om att det här händer just nu på vissa ställen i Sverige.
I Sverige, och jag intervjuade även apropå precis det här Martin Eriksson nyligen som ju spelade Inter som ni vet som ungdomsproff och skrivit boken I skuggan av San Siro, och nu kommer ju filmen kommit ut, Tigrar, regisserad av Ronny Sandahl och Sveriges bidrag till Oscarsgalan, som berättar om han kom till Inter och sugs in i allt det här, den här machovärlden, den här världen där svaghet inte accepterat, han kan inte italienska, han är ensam, han börjar tappa hela sin identitet där fotbollen har varit allt, han är ung, han är långt hemifrån, det är sådana invigningsriter och förnedring, de starkaste bestämmer, och det slutar med att han försöker ta livet av sig. Och det man vill med den här filmen är att skapa debatt kring det här. Men för många där berättar han, var det som att det är dig det är fel på. Ja. Du är förmodligen gay eller du är svag och du är ingen riktig man om du inte kan ta det här. Det här är vad som krävs om du vill vara med och lira på toppen. Mm.
Jag tror att det är viktigt också att inte begränsa diskussionen här. Det vill säga, det här är inte ett hockeyfenomen utan det här är bredare än så. Det tror jag är viktigt att säga. Sen är det ju, i min uppfattning är det ju avsaknad av ledarskap. Som gör att vi... Jag tänker, om vi tar Luleå Hockey här nu då. Erik Granqvist berättar sig ju därifrån. När de fick Lars Osten Bergström som tränare. Han avskaffade ju det här. Han gick ju in och sa vi ska inte ha det. Där ska vi inte hålla på med. Som ledare. Och då enligt vad jag förstår då, så försvann det. I alla fall i den här utsatta gräsliga formen av inkilningar. Och det menar jag, det här är en fråga om ledarskap. Och det här är en fråga om att säga nej till det här. Det är nej.
Problemet är ju bara att ledarskapet så som det har varit, som man har trott, har man ju trott att det är bra ledarskap att göra så här. Det vill säga att man har trott att tuff idrott, att man har tuffa tacklingar, då ska det också, det här är en del för att bygga den tuffheten.
Ja, och liksom som jag säger, just det här jätte, som jag säger, bara töntiga, att man fostrar män på ett visst sätt, om det är liksom, du ska skolas in i någonting, och det är helt obegripligt. Och där är det så viktigt att de bra männen protesterar, även om det bara är något som att någon säger fitta hela tiden på en fotbollsmatch. Det kan man tyvärr även höra vuxna män då, pappor säga. Jag vet en jättebra man jag känner, han satte ner foten när hans små grabbar sprang runt på planen och bara skrek fitta hit och dit, så stannade han av spelet och så, nu är ni tysta. Jag tycker om kvinnor, föder barn och så vidare. Jag vill inte höra det här skitsnacket mer. Ja. Nu slutar ni killar. Och ni ska respektera kvinnor. Ja. Mer sånt, det krävs inte så mycket.
Det ligger också i att en sån som Tess Olofsson ska döma manlig fotboll. Och det ska ju stoppas av att det ska de oerhörda fyskraven som är för att vara domare. Men herregud, alltså domarna vi pratar domarskap, pratar vi ju ledarskap. Och det är väl alldeles utomordentliga möjlighet för en kvinna att vara ledare.
Ja, men exakt. Alltså, det jag har haft så svårt att förstå, det är när man ibland hör, även sådana som man då har upplevt som bara jämställda killar, jag skulle ju aldrig kunna ha en kvinnlig chef eller en kvinnlig tränare. Och då säger man varför? Nej, det går inte. Jag kan inte känna en respekten för kvinnor. Då är ju någonting allvarligt fel. För är du en man som är stark och trygg i dig själv så känner du dig inte hotad. Jag tycker att alla bra killar i ens liv har varit sådana, du får gärna känna mer än jag, det är ju kanon. Ja. Liksom, att man inte känner sig hotad i sin manlighet. Liksom. Så allt det där är ju någonting verkligen att jobba med.
Vi behöver nytt fräscht ledarskap. Tess Olofsson förresten, Sporthuset, gäst, avsnitt 286, där hon pratar om sitt ledarskap på fotbollsplan. Ja. Och Erik Granqvist, gäst i Sporthuset, avsnitt
alldeles nyss.
304.
Ja. Och jag skulle lägga till då också att jag tror inte det är bra med helt enkönade kvinnliga arbetsplatser också. När jag har varit på sådana redaktioner, när jag var på söndagsbilaga och så, så inte det är toppen heller. Det skapar inte heller en bra dynamik. Utan jag
men inte så mycket inkilningar?
Inte så mycket inkilningar, men det kan vara andra saker. Jag tror verkligen på att vi behöver varandra. Det är det bästa när män och kvinnor jobbar ihop. För vi, så.
Eller inte så mycket inkilningar, men ska vara tydlig apropå det du sa, bara för att slutföra. För jag undrade faktiskt det. Finns det en tendens till sådana här saker i kvinnliga omklädningsrum?
Nej, absolut.
Du
nej, men
som har vuxit upp både i fotboll och basket.
Nej,
och så.
Jag skulle tycka att du var en dåre om du föreslår något sånt. Att vi ska raka en av tjejerna och liksom binda hennes pattar. Och liksom, det är ju helt, nej, men det är så här infantilt och djur, så man bunder vad fasen som är fel alltså.
Ja, verkligen. Nej, jag fattar det. Alltså det sa man, ja, det känner, känner man ju det när du säger
det. Känns
det
som malplacerat att skratta i samtalet.
Ja, men man skrattar för att det är pekar, så sjukt.
Eller hur? Ja, det är konstigt att man tycker. Ja. Men vi måste vara tydliga med att plussa för det Erik Granqvist gör. Han ger sig inte på den här punkten och vi ska ställa upp på det han gör. För det är verkligen bra. Och det är bra för nu snackar vi då om det manliga och för killarna. Det är bra för alla som håller på med idrott. Det ska vara en trygg atmosfär att göra det, ingenting annat. Jag är olyckan, olet olyckan. Ovidolyckan, krasch och banglyckan, gnissel och panglyckan. Så akta er för mig.
Olyckspåsen i sporthuset.
Och jag kan inte uttala detta, men det är ju den här italienska Calciopoli.
Calciopoli, så säger man.
Calciopoli. Då sa vi fel hela förra avsnittet, men vi glömmer det.
Vad sa ni?
Vi sa väl Calciopoli eller något.
Ja, Calciopoli.
Okej, poli är ju kycklingar.
Inte helt lika.
Nej, men det är lugnt.
Vi körde i diket.
Nu. Olycksdokument.
Ja, och då kommer vi till det vi påkallade förra veckan, nämligen den stora italienska skandalen får man ju säga. Jennifer, berätta det du kan om Calciopoli.
Calciopoli, själva namnet är en blinkning till Tangentopoli som var en jättestor mutskandal i Milano 1993 när hela den italienska politiska eliten föll i bitar. Man avslöjade mutor upp i hela statsapparaten. Mycket man visste, men nu kunde man bevisa det. Maffian som en bläckfisk hela vägen, landets toppolitiker. Och här Calciopoli samma sak, men med fotbollen. Allt det man hade sagt så länge, om inte minst Juventus, att de inte var mäktigast bara tack vare rent spel utan också tack vare fult spel, kom fram. Och det gjorde det först och främst genom telefonavlyssningar. Även Lazio, Milan och Fiorentina var bland de klubbar som straffades, även om Juventus straffades hårdast. Man misstänkte fler klubbar, men det här var de viktigaste som åkte dit kan man säga. Italien är ett av världens mest telefonavlyssnande land, numera också nätavlyssnade, mycket på grund av maffian. Och i de här avlyssningarna så kommer det ju fram att domare fixas, domare köps bland annat. Och att man ser till att matcherna, ni kommer kanske ihåg det var bland annat Juventus spelade, det kunde bli 9 minuters tilläggstid. Domarna var livrädda för att inte minst Juventus oerhört mäktiga boss Luciano Moggi, det namnet känner nog de flesta här igen, styrde. Lyssnade på en ljudupptagning igår när Moggi blev uppringd av det italienska domarsekretariatet.
Direttore, buongiorno, sono Alessia della segreteria sportiva. Sono usciti gli arbitri per mercoledì 27. Ah, li conosce già. Sì, Dondarini, esatto.
Il Milan chi è?
Invece il Milan Milan Messina Rosetti.
L'Inter
Paparesta.
La Roma.
Roma Lecce Bertini.
Va bene.
Gli assistenti vi li lascio poi sulla scrivania come al solito.
Det vi hör här är Luciano Moggi blev uppringd av det italienska domarsekretariatet och de berättar vilken domare de ska få i kommande match. Och då säger han, det vet jag redan. Mycket intressant. Och sen vill han då att hon som ringer upp ska räkna upp vilka domar de andra storklubbarna får. Och sen så frågar han hur är det med assisterande domar och så där, säger hon, det har vi inte än. Då vill jag att ni ringer upp så fort ni vet, säger han. Och det är maktens röst, du hör som talar här, maktens röst. Det var ju så att Juventus och i viss mån andra storklubbar, men framförallt Juve, styrde den italienska fotbollen i det fördolda. Det fanns mycket mygel och fusk i andra klubbar också, ska jag säga. Men det var den värsta, och inte minst då Moggi. Och det här gick hela vägen upp också i det italienska fotbollsförbundet. I Calciopoli så avgick både fotbollsförbundets ordförande Franco Carraro och vice ordförande Innocenzo Mazzini. Det finns otroliga ljudupptagningar mellan Mazzini och Moggi. Där han bara sitter och fjäskar för honom och säger, ni ska få vad ni vill. Det är ni som är makten. Allting du vill. Du vet hur det funkar. Och helt enkelt en rad sådana här avlyssningar där man hör hur de pratar med domare, hur de skrämmer folk. Finns avlyssningar mellan Zlatans agent Mino Raiola när han ringer Antonio Giraudo, också hög boss i Juve, och säger klockorna kommer snart. Pratar om enormt dyra armbandsur. En genomrusten fotboll med korruption på alla nivåer, och där man skulle se till att det gick bra för de mäktigaste. Och inte minst Juventus. Och vi vet ju att Juve blev sedan nedflyttat i Serie B. Fråntogs två titlar, två scudetti, och det var då Zlatan lämnade klubben. Och det här är fortfarande oläkta sår, men det är en liksom skandal nästan bortom all fattning, om man väl sätter sig in i den riktigt, riktigt ordentligt. Man förstår liksom hur länge det har varit så, hur långt det går tillbaka, hur mycket det har påverkat olika resultat.
Var det fler klubbar än Juventus som bestraffades?
Det var fler klubbar som bestraffades, som fråntogs poäng, och Lazio och Milan, Fiorentina bland annat, och sådana Serie B-klubbar. Och Juventus är fortfarande att man har de här två scudetti som man togs ifrån.
Varför säger de det?
Det är många som säger det, och deras supportrar inte minst.
Men varför, med tanke på det här, hur kan de driva den tesen?
Säger man, så som man ofta säger i Italien när det gäller korruption och fusk, att de andra är lika goda kolsupare, men det var bara vi som straffades för att vi är bäst. Att det här var uppgjort och att det här var fusk. Och att Inter kom billigt undan av olika skäl. Det så, för att fatta det kort, så säger man så. Alla andra håller på. Lite som då när det blev Doa, så säger man, det är helt okej att ni fuskade, men ni måste erkänna det.
Vad säger som att borra sig in liksom i det italienska kynnet för också att förstå det här ytterligare en sväng, känner jag. För pilarna går ju till maffian och så vidare när du pratar om att skrämma och sådär. Alltså, hur kan man baka ihop det där?
Ja, det finns så himla många aspekter på det här, och det är ju inte minst hur du får makt, nepotism. Du gör mig en tjänst, jag gör dig en tjänst. Och hur det här genomsyrar tänkandet. Man kan säga att någon är forbo, man är listig.
Filmning.
Ja, man tar sig framåt. Det ses inte alltid som något negativt. Ni vet ju att jag älskar Italien och italienare, men det här är en stor del tyvärr då av statsapparaten. Och så är det fortfarande, du gör ju inte en upphandling i Italien utan att försöka kolla att inte maffian är inblandad. Att inte ses som något negativt, att du försöker ordna det för det, som man säger, liksom arrangarsi. Och att det är svårt att ta sig någonstans utan de rätta kontakterna. Och att det är ett system som har varit så länge, så att man gör ju allt man kan för att sanera det, men då det sträcker sig in i själva maktens boningar, så att säga, då är det svårt.
Och Milan, som också var involverat, de hade ju Berlusconi som ägare då, alltså premiärministern.
Ja, premiärministern och mediamogul, han styrde ju hela Italien, rikast och mäktigast, politiken, finansen och medierna. Det är ju någonting helt otroligt egentligen, en sån total makt. Och så hade du då Fiat-familjen Agnelli som styrde Juventus, Moratti, Inter, och så de här gamla klassiska anrika italienska familjerna som nu däremot, vilket man trots allt kan tycka är tråkigt, helt har tappat makten och pengarna som vi har sett. Så nu har ju den italienska fotbollen andra problem. Jag hade ett reportage i Sportspegeln här för någon månad sedan om att den på riktigt riskerar konkurs. Även storklubbarna blöder. Vi hade gjort ett reportage med Chievo som utgångspunkt. Vi var på Veronello som nu är stängt med hänglås, och gräset växer högt på planerna och flaggan vajar trådig och trasig på flaggstången. Klubben finns inte mer, gick i konkurs på grund av skatteskulder. Och där menar de återigen, då pratade jag, intervjuade Chievos klassiska lagkapten Sergio Pellissier. Och han sa att hela fotbollen är sjuk och det måste till en förändring. Men intressant är att Chievo, som är en liten klubb utan makt, försvinner. Medan Juventus, de här stora klubbarna, inte Milan, tillåts gå med förlust varje månad. Tillåts ha skulder. För att de vill man bevara, för att de är så mäktiga, har så många supportrar, rör sig på så hög nivå. Men en liten klubb som Chievo kan man direkt kräva in skatteskulderna och offra.
Men när det Calciopoli, så att Juventus så snabbt ändå återigen blev en maktfaktor. Vad tänker du kring det? Efter att de blev nedflyttade till Serie B och var lokomotivet med Moggi i spetsen i den här skandalen.
Ja, nej, men de spelades ju upp igen. De startade även på ett antal minuspoäng och tog sig bara på en säsong tillbaka till Serie A. Det är ju en klubb som är mitt i allt det här andra, så ska man också ge dem att de är otroligt välorganiserade. Och har ju då, hade ju dessutom då, det försvann ju inte trots skandalen, pengar, makt, rutin, spelarmaterial, de flesta stora spelare stannade ju kvar, det var en ganska enkel match för dem att ta sig upp igen. Hur det ser ut i klubbarna idag, det är en intressant fråga, bortsett från de ekonomiska problemen och så, men
och när det är just det här med mutor och korruption och,
ja,
vad tror du?
Nej, att fotbollen skulle vara helt ren tror jag inte. Däremot tror jag att man är betydligt försiktig idag. Att det ser ut som du gjorde då, att du sitter och ringer och beställer domare. Eller att du får 9 minuters tilläggstid tills till exempel då Juve har gjort mål. Det finns inte på samma sätt. Tror jag också, för att du vet hur, nu såg de ju hur lätt de åkte dit och så. Man är försiktigare. Men att det inte förekommer fiffel, det ska man nog inte vara så naiva och blågda att vi tror.
Var det några personliga straff? Jag förstår att klubben flyttades ner, det var poängavdrag och annat. Var det några utav de här människorna som ställdes inför rätta till följd av detta?
Alltså inte på så sätt att de kunde hamna i fängelse och så, men det var personer som inte tilläts fortsätta sina jobb och förlorade då sin makt inom fotbollen och fick si och så långa avstängningar i flera år från att verka inom idrotten. Och som sagt, både fotbollsförbundets ordförande och vice ordförande fick ju gå. Så det var ju en enorm skandal. Och det är intressant, det är ett samma år vinner Italien VM.
Ja, just det. Grande, grosso, men
Modric fick 5 år, läser jag här, avstängning, ja, för fotbollen. Vad krävs för livstid, undrar man? Om man är inblandad i sån här grej. 5 år och sen är man tillbaka.
Ja, nej, men det är ju liksom, det är återigen de mäktiga lyckas ta sig loss från nätet och få sina straff reducerade, och man lägger fram en massa argument och är på något sätt experter på att få saker som egentligen är solklara att verka som att kanske var det ändå inte så. Mm. Och det finns ju med på någon av de här avlyssningarna också, hur de har tagit in en domare som inte då har dömt rätt i ett omklädningsrum och stängt in honom efter matchen, och det har varit hot och bråk och sådär.
Ja.
Och då är det, och det hemska är ju att då är det ju inte idrott på samma villkor, då kan ju inte de små klubbarna, de ligger ju redan efter spelarmässigt ekonomiskt. Men det är ju lite det hemska med idrotten. Det måste ni känna ibland också, att man försvagar sin klubb vad den än gör nästan. Mm. En slags blind kärlek. Och att de, det här lite, som sagt, de andra är lika dumma och det var bara att det inte kom fram. Och så. Det är, kärlek är ju vackert, men inte, vissa saker kan du inte blunda för.
Nu när du har satt där, Calciopoli, att kanske borra vidare närmsta veckorna lite också i det högaktuella också i Sverige, nämligen matchfixning, ja, som ju tangerar det här. För det har vi faktiskt aldrig varit inne på i sporthuset ordentligt, matchfixning, för det är ju ett dunderproblem.
Ja, och vår fotboll och hela, lite som annan brottslighet i svenska samhället, vi är inte rustade för det, har inte varit rustade för det. Det är byggt på en helt annan typ av samhälle med tillit. Och det är inte sånt här förekommit särskilt mycket, och nu är det en annan verklighet, och det kan vara hur ledsamt du vill, men då måste man se det i ögonen och agera därefter.
Tack så mycket, Jennifer, för Calciopoli. Vad sa vi? Calciopoli? Oj, vilken låda, tänkte jag säga. Vilken lunta av lappar, hör ni? Vilken lunta av lappar som finns i kärlekspåsen. Vad har hänt? Vad har hänt?
Vi ska aktivera våra lyssnare. Vi drar 2 lappar till nästa vecka. Och så får ni där på Twitter rösta vilken av de här 2 grejerna som ska kärleksbombas. Ja, men det blir svårt, för annars blir det svårt att räkna. Ja, om ni vill skicka vykort som är på Radiosport, så kan vi räkna in det som en röst också.
Skicka vykort, ja, hem till dig.
Nej, men vi kör väl Twitter, för där finns det ju så enkelt sätt att rösta. Mm. Så om jag drar 2 lappar nu. Och så kan väl ni plocka varsin.
Varsågod och ta en lott. En lott, Jennifer.
En lott, ja.
Till dig, och så tar du en lott till mig. Tack.
Ska jag börja ge dig lite ledtrådar?
Ja.
Det är väldigt smutsigt och gyttigt och tufft.
Novemberkåsan.
Ja, bra.
Novemberkåsan, bra. Okej.
Okay. Jag tror Jennifer får ta över det här.
Ja, kan du säga vad det där är?
En kombination av en strandsport och en snobbsport, som det brukade kallas en gång i tiden.
Så inte strandsport och snobbsport. Nej. Är du med på det? Vad det kan vara?
Jag vet inte vad det är. Det står diskgolf på lappen.
Frisbeegolf. Mm. Frisbeegolf brukar man säga på... Mm. På svenska ofta. Discgolf. Jag tror att det är, frågan är vad som är mest populärt. Novemberkåsan eller discgolf?
Det är en väldigt stor skillnad. Då,
slash frisbeegolf. Det är extremt stort.
Ja, men det är ganska stort i Falkenberg på sommaren.
Ja, det är det.
Discgolf. Ja, discgolf eller frisbeegolf.
Ja. Frisbeegolf. Ja, det kunde varit frisbeegolf också. Alltså, ja,
ja okay. Precis. Ja, men bra. Då sätter vi igång den omröstningen där ute på Twitter. Omedelbart. Discgolf eller novemberkåsan till nästa vecka. Och den lapp som förlorar får en ny chans veckan efter mot nästa lapp som dras, om vilken som kärleksbombas veckan efter det. Så kör vi.
En andra chans.
En andra chans, precis.
Ja. Andra chansen ska vi ta oss bort till Melodifestivalen.
Men då kör vi det här istället.
Remello, då kör vi den här. Vi har tagit över den. Det har skett en förflyttning av rättigheten av andra chansen. Jag vill rösta och jag röstar på novemberkåsan. Ja. Blir det inte den blir jag deppig.
Men Jennifer ju älskar frisbeegolf.
Eller hur?
Nej, men det är för glassigt. Du vet, i den totala gyttjan alltså, och slafsa i kring. De som gör det, de förtjänar ju faktiskt att duscha när de kommer hem.
Ja.
Ja. Du, vi brukar alltid avsluta med en supporterlåt.
Supporterlåt ska
undra, vilket är ditt lag egentligen, Jennifer?
Falkenberg.
Nej, absolut inte Falkenberg, för jag spelade ju IF Böljan som var konkurrenten.
Oerhörd skillnad.
Oerhörd skillnad, jajamän.
Vad hade IF Böljan för supportersång? Sjöng fansen någonting?
Nej, vi hade nog faktiskt ingen...
Inga fans.
Böljan, blå.
Ingen sång, så. Men,
vad har du för favoritlag i fotboll här i världen? Den frågan har vi aldrig ställt tidigare.
Nej, men det är en intressant fråga. Nu spelar ju mina flickor, den ena i BP och den ena i Ängby. Och sen har jag min systerson som spelar Vinbergs IF. Böljan har väl alltid någon liten plats i hjärtat. Och på internationell nivå, ja men det är rätt bra. Jag är inte riktigt supportet till någon, och det tycker jag är rätt bra i jobbet. Mm. Jag måste säga att jag har jobbat mest av alla med Milan. Var med när de firade Scudetto på festen och har liksom väldigt starka minnen. Men det är inte så att jag sitter och bryter ihop när de spelar så.
Vad har Milan för låt?
De har ju flera, men de har ju en som supportar den här sjungen som heter Sara perché ti amo. Det måste vara för att jag älskar dig. Med Ricky Poveri, rika och fattiga gamla grupp, som sen gjordes om till en svensk låt, Var ska vi sova i natt?
Det är den melodin. Var ska vi sova i natt? Ja,
den slutar vi med.
Sara perché ti amo.
Den tar vi. Som en hälsning till Milan, som ju du har närbevakat i många, i decennier va? Kan man säga.
Ja, faktiskt.
I alla fall två decennier.
I alla fall två decennier.
Och Zlatan Ibrahimovic, som ju faktiskt denna vecka skulle kunna vara en av dem som spelar Sverige till ett VM. Och vi behöver ju det.
Vi
behöver
Sverige VM. Ja, vi måste ha något att se fram emot.
Stort tack Jennifer för att du var med i Sporthuset igen.
Stort tack, jag fick vara med. Allt lika kul.
Svaret på frågan, det blir sviten på Clarion Hotel.
Där ska ni bo.
Där ska vi sova i natt.
Mm. Ja. Och vi säger tack och vi är tillbaka igen nästa vecka. Och Jennifer får avslutningsvis påannonsera den här låten då.
Ja, då har vi Sara perché ti amo. Det måste vara för att jag älskar dig med Ricky Poveri. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo, io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo, e vola vola si sa, sempre più in alto si va, e vola vola con me, il mondo è nato perché, e se l'amore non c'è, basta
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!